och välkomna till avsnitt 165 av Avanza-podden. Det är den 7 januari och det här året har ju rivstartat på alla sätt och vis, såväl på börsen som i politiken och ja, allting. Vi tog lite jullov förra veckan så att det här blir årets första avsnitt. Och då tänkte vi gå igenom lite statistik som du har tagit fram, Niklas, nämligen vad är det som utmärker de unga miljonärerna hos Avanza. Hur mycket sparar man? Vad sparar man i? Och hur ser riskspridningen ut? Och vad finns det för kännetecken hos de här unga rikingarna?
Det ska bli jätteintressant. Dessförinnan så vill jag bara säga god fortsättning till er alla. Johanna, det här är fjärde året vi poddar nu. Tiden går väldigt fort när man har roligt.
Ja, men visst gör han. Det är ösas. Ja, det har bara, det känns fortfarande som vi är på så här, år ett, år två eller någonting. Men nej. Men vi ska fortsätta. Och den där lilla pausen förra veckan blev en engångsföreteelse, så nu rivstartar vi.
Jajamensan, en gång är ingen gång. Vi kan ju också säga att på självaste julafton fick vi en present. Och det var ju inte coronavaccinet, det hade vi fått dessförinnan, utan här fick vi ju en överenskommelse mellan EU och Storbritannien. Så när vi skålade in det nya året så sa vi också tack och adjö till Storbritannien. Sen var det ju en och annan som också poängterade att nej, vi får vänta en timme till för de ligger en timme efter i Storbritannien. Men nu har de ju faktiskt lämnat och det blev ju bättre än vad man hade hoppats på. Sen så kanske...
Nej, inte bättre än vad man hoppats på. Bättre än vad man hade befarat.
Bättre än vad man hade befarat. För det är klart att man får ju göra uppoffringar på båda sidorna, såklart. Men marknaden har ju inte gillat att den här... orosmolnet fanns det, att man inte visste, så att man kan ju bocka av den lite grann i alla fall.
Absolut. Det har ju främst påverkat den, eller Londonbörsen som ju var en av de sämre performance, en av börserna med sämre avkastning förra året.
Och du kommer ihåg när vi var på handelskammaren också, när vi pratade om Brexit och det var en del bolag som var där, det var någon från Ericsson och från Epiroc, och sen så var det den här konsulten inom tull som tyckte att det här var
guld. Bästa som hade hänt.
Ja.
Den enes död, den andres bröd.
Men nu blir det lite jobbigare för dem, för nu behöver man kanske inte förtulla riktigt lika mycket som vad vi hade fått om det hade blivit en hård Brexit.
Nej, det ska bli intressant att följa effekterna av det här. Sen har det ju hänt en hel del annat i världen. Igår kunde inte jag gå och lägga mig. Det tror jag att det var fler som med mig satt uppe och kollade på nyhetssändningarna från USA och de galenskaper vi såg där när, förlåt mig, men ett gäng idioter invaderade Kapitolium. Men börsen, den här typen av händelser blir ju på något sätt brus för börsen, hur konstigt det än låter. Amerikanska börserna stängde ju på all time high igår, igen, några av dem i alla fall. Och kongressen samlades ju igen och har ju nu röstat igenom Joe Biden som USAs nästa president och så. Men det var ju galna scener man såg. Men ur ett börsperspektiv så har det ju inte påverkat jättemycket. Det man däremot kunde se nu senaste dagarna, det är ju hur den här industriaktier, den typen av aktier har haft uppgångar, kanske lite på bekostnad av techaktierna, för att demokraterna fick ju igår också majoriteten i senaten, eller ja, det blir 50-50 och då kommer vicepresidentet Kamala Harris ha utslagsröst. Men varför stiger då typiska liksom industribolag eller gammelbolag medan techbolagen sjunker? Jo, men det var ju en liten överflyttning där, då man tror eller befarar, eller beroende på vilka glasögon man har på sig, att Biden och demokraterna kommer försöka reglera tech lite hårdare, medans man kommer satsa på infrastruktursatsningar och så vidare, större stimulanspaket och så, vilket då kan stödja gammal industri så att säga. Så en liten minisektorrotation vi såg på amerikanska börsen igår.
Ja, men det får man ju säga, och det är ju precis som du säger, det som har varit oron då, att med en blue sweep, eller att demokraterna får mer att säga till om, att det blir skattehöjningar och att man också går hårt åt regulatoriskt håll mot techbolagen, och de har ju gått jättebra. Det är ju inte ja, det är ett antal år sedan då, när man gjorde den här enorma skattesänkningen för amerikanska företag från, var det 35% ner till 21% tror jag att det ligger på nu. Ja, vilket är en rejäl sänkning, men jag tror också nu när vi ser utrullningarna av coronavaccinet som har startat, för vi fick väl, de landade väl i Sverige den 26 och började vaccinera den 27. Nu har vi sett att Moderna också blivit godkänt i Europa. Då vågar vi också hoppas på en återgång till det normala post-pandemic, och där ser vi ju att många bolag som har haft det lite jobbigare får lite mera skjuts uppåt, och industricykliskt är ju där liksom, de reagerar ju väldigt tidigt när man tror att på ett ekonomisk uppsving, och det här ser vi ju, mycket pengar har flödat in i tech. Det är många nu som pratar om att vi kommer få se ett år som går värdeaktier till mötes snarare än tech, och det kan ju ligga mycket i det. Och då kan man ju fråga sig hur man ska ställa sig till det. Jag tror ju att techbolagen har en ljus framtid, men jag tycker inte att man bara ska ha techbolag i portföljen. Men jag kan hålla med om att jag tror nog att vi får se en återgång till värdeaktier i år som har hamnat lite grann i skymundan. Och då kan man ju fortsätta fylla på de värdeaktierna, eller traditionell industri möjligtvis, som man har i portföljen. Samtidigt som om vi får lite volatilitet, ser nedgångar i tech, så kan man fylla på även där. Mm. Tycker du att det blir lite för mycket svensk mellanmjölk när jag säger så?
Nej. Det är väl det som det handlar om, att investera. Att vara diversifierad, att påta på i trädgården som du säger, och se till att man har hela kostcirkeln. Vad gäller de här skattehöjningarna som är ändå befarats eller så tror jag inte att man behöver vara så orolig för det, om man nu tycker att det är något negativt just nu. För att dels, nu ska USA ta sig ur den här liksom lågkonjunkturen som det ju ändå någonstans har inneburit, corona. Och framförallt så är ju deras majoritet i senaten så otroligt knapp. Och Demokraterna är ju ett parti med en enorm splittring inom partiet. Från mer vänsterdemokrater till höger, mitten, ganska konservativa. Det finns en senator i, nu tappar jag namnet, det var inte så bra, men han är från West Virginia och han är demokrat, men anses vara den mest konservativa demokraten i senaten och röstade med Trumps förslag, tror jag, 53% av gångerna under den tidigare mandatperioden här. Och han har ju tydligt gått ut och sagt att han kommer inte rösta för några stora skattehöjningar eller några stora sjukvårdsreformer eller och så vidare. Så att det är ju inte det är inte så att nu får Biden liksom öppen gata här och kan göra precis vad han vill, utan det ska samarbetas väldigt mycket inom det här partiet som inte alls består av personer med helt samma åsikter.
Nej, och där får man väl också komma ihåg, nu blir det här en lång utsvängning, men den är likväl intressant såklart. Just med, även om man går hårdare åt techbolagen, så demokraterna banar väl väg för kanske större ekonomiska stimulanser till de amerikanska hushållen. Mm. Plus att vi förmodligen kanske också kommer få se större infrastruktursatsningar. Det här var ju någonting man pratade om redan när Trump blev president 2016. Sen blev det inte så, och det är mycket låsningar. Det är inte helt oproblematiskt att få till den här typen av infrastruktursatsningar. Det har du och jag förstått tidigare av Skanska. Men jag menar, det behöver inte vara enkom dåligt. Jag vill också mena på att jag har sett statistik om att börsen faktiskt historiskt har gått bättre under demokratiskt styre. Så att man ska inte liksom, man ska inte låta det politiska styret överskugga sitt sparande och sina placeringar. Nej. För att de kan styra so much, men någonstans så är ju bolagen också sina egna lyckas smeder.
Visst är det så. Och långsiktigt tenderar aktiekursen gå dit vinsten går.
Vackert.
Och tid och avkastning är det som gör dig framgångsrik över tid, tålamod och avkastning. Och är det några som verkar hajat det, så är det ju ett gäng avansianer under 30 som du har kikat närmare på, Niklas.
Snygg övergång. Vår kollega, vår produktchef Alexander Boman, han twittrade ut här under julledigheterna om att Avanza nästan har 100 000 miljonärer. en rätt imponerande siffra. Det här är en femdubbling sedan 2014. Och i år, eller i år, det är ju 2021 nu. I fjol, 2020, så fick vi se ytterligare 23 500 avansianer bli miljonärer. Och ungefär 4% av de här är under 30. Så här kan man ju fundera kring, men en miljon, är det så viktigt? Det är klart, det är ju upp till var och en vad man tycker, men någonstans så är det ju ändå en milstolpe. Och jag menar, alla i sportvärlden, jag är sportanalfabet, men alla i sportvärlden utgår efter matchresultat eller sekunder när man ska springa eller hur många meter man hoppar och allt vad det kan tänkas vara. Det är väl klart att man tycker att det är kul att nå en miljon också, så det här är fortfarande en milstolpe. Jag vill också säga att jag ibland hör människor säga att en miljon inte är några pengar alls. Man får inte någonting för en miljon. Man får inte ens en skrubb innanför tullarna. Men då vill jag påminna om att skillnaden mellan en miljon i skuld och en miljon i tillgång är 2 miljoner. Bara så att vi är med där. Men ungefär 4% är faktiskt under 30 av våra miljonärer. Och ska vi ta den genomsnittliga miljonären under 30, så är det en person som är 26 år gammal och favoriserar aktier. Johanna fonder är också bra, men i det här fallet så det är mer aktier än vad det är fonder. 6 av 10 kronor investerade återfinns i aktier, medan 2 av 10 kronor återfinns investerade i fonder. Så nästan var femte investerade krona i fonder då. Mm. Och resten är övriga värdepapper, sparkonton, torrt krut som man kanske väntar på bättre lägen för att investera och sådär. Och här säger jag att majoriteten, det vill säga 60% av slantarna, återfinns i aktier. Kan man ju bli lite orolig i och med att vi vet att riskspridningen i Sverige är undermålig. Sen ska vi ha en brasklapp, för det kan vara så att du bara har en enda aktie i portföljen, men att du har fonder, och fonder har ju en naturlig riskspridning, och då faller ju allt det hela. Men här går det också att koppla an till när man säger att svenska hushåll är överbelånade och man är högt skuldsatta när det kommer till bostäderna och sådär. Rätt många här äger sitt boende och man tar inte hänsyn till sparmedel och tillgångssidan, så även den jämförelsen blir skev. Så det här kan bli skev. Nåväl. Och därför blir jag väldigt glad när jag ser att riskspridningen är väldigt, väldigt god. 44% av svenskarna har en aktie i portföljen. 48% av de unga miljonärerna under 30 har minst 12 aktier i portföljen. Vad känner du när du ser det här, Jonna?
Nej, men jag blir också glad. Och det är ju superpositivt. Sen hänger det väl ihop, dels tror jag, alltså, både den stora övervikten i aktier och att man har så pass många aktier. Det tror jag att många av de här har ju ett stort intresse för börsen. Och när det är vanligare, skulle jag säga, om man har ett stort intresse för börsen, att man har ett stort intresse för aktier än att man har ett stort intresse för fonder. Sen är det fler som sparar i fonder totalt sett. Men då kanske man inte har av de här som verkligen, som vi hänger med på Twitter och så vidare, så är det ju ofta ett aktieintresse som hjärtat klappar lite extra för. Och då blir det väl också naturligt att man har en bättre riskspridning, det vill säga att man äger flera olika bolag. Man får en högre avkastning, lite vad är hönan, vad är ägget där. Men helt klart positivt.
Ja, för någonstans får man ju säga att de som väljer fonder i sitt sparande, vi ska ju komma ihåg att förvaltarna som förvaltar de här fonderna är rimligtvis intresserade av aktier, om det är aktiefonder vi pratar om. Så antingen har man intresset själv, eller så säger man så här: vet du vad, jag behöver ett sparande, jag lägger det här hos en förvaltare som är intresserad och duktig på att förvalta aktier. Men miljonärerna, en förkärlek för aktier och väldigt, väldigt god riskspridning.
Men de sparar ju lite mer än gemene man, eller vad vi ska säga. Vi kan ju se i månadssparandet att det rimligtvis finns antingen givna mål där bakom, eller bara att man är mer intresserad. För det är ju ett ganska aggressivt månadssparande, alltså aggressivt på ett positivt sätt. Siffrorna du har tagit fram här visar ju på att av de miljonärerna under 30 så månadssparar man 8 438 kronor i snitt. Och då tar det 7,5 år att få ihop till en miljon, givet vilken avkastning då, nämligen 7%. Och det är ju inte allt för lång tid. Jag menar, 7,5 år, då var jag 25. Det tycker jag var jätte, jättemycket igår. Så det har ju gått alldeles för fort de åren. Så att, Och vad är då 8438 kronor? Ja, men det är helt klart högre än snittmånadssparandet. Men jag skulle ändå vilja säga att det är inte ett orimligt månadssparande. Jag kikade lite på vad medellönen i Sverige är och den ligger på 35 300 kronor. Medianlönen ligger på 33 500 kronor. Ja, men då kan man ju tänka att ja, både median och medel dras väl upp av lite äldre som har varit på arbetsmarknaden längre och har fått upp sin lön. Att unga har lägre och visst är det så. Unga har lägre medellön och lägre medianlön. Men det var lite svårt att få tag på statistik, men jag var inne på Unionen och kikade. Det är väl det största fackförbundet. Och av deras medlemmar, och de har ju massa olika branscher, allt ifrån handel till privatanställda tjänstemän och så vidare, så var det en medellön på 30 000 kronor, omkring 30 000 kronor för alla åldersgrupper. Det var någon, den absolut yngsta, de som var födda, alltså de som var typ 20, de hade kring 28 000, 2022 år, de hade kring 28 000. Men sen var det 30 000 eller över för alla åldersgrupper. Och då får man ju ut kanske 22-23 000 i månaden, lite beroende på vilken kommunalskatt man har. Och ja, jag ska inte säga att det är möjligt för alla då att spara 8 000 kronor i månaden. Det beror ju såklart helt på vilken boendekostnad man har och så. Men det är inte orimligt.
Nej, men det är inte orimligt. Och det jag tror att man kan säga utan att trampa i klaveret, det är väl att de allra flesta kan spara mer än vad man tror. Mm. Och sen så behöver man behöver inte göra det om man inte vill. Det är ju ett val man själv får ta. Men om det är så att man tycker att det här avsnittet är lite inspirerande och man känner att wow, tänk om jag skulle kunna nå 1 miljon kronor. Jag börjar med att lägga av med lotterier etc. Och till minst om det är så att du spelar för att du vill bli rik eller för att du vill vinna 1 miljon kronor. Tycker du att det är lustfyllt och det är en liksom mindre summa pengar, fine, fortsätt om du vill, om du tycker att det är roligt. Men sannolikheten att du ska bli miljonär på lotto eller på skraplotter eller vad kan tänkas vara är väldigt, väldigt liten. Så att lotto, postkodlotteriet etc. De ringde faktiskt mig här för någon månad sedan och jag sa nej, jag skulle aldrig köpa något sånt där. Och det kan ju vara lite torrt i och för sig. Det är klart man skulle kunna göra om man tycker då att det är roligt. Men där menar jag på att liksom jag sätter pengarna i arbete istället. Och till slut den här personen som ringde sa, men du vet vad, jag håller helt med.
De ville väl bara lägga på luren till slut.
Ja, förmodligen.
Nej.
Men alltså, för när det är lotterier etc. Jag menar, du och jag kan ju spela om 100 kronor var. I det här fallet. Mm. Och du vinner 100 kronor och jag förlorar 100 kronor. Nettoeffekten blir ju noll. Och sen så kommer det här lotteriaktören kommer ju skära emellan. Mm. Och det de egentligen gör, de skär emellan för att omfördela pengar mellan de som vinner och de som förlorar. Och där kanske man tar 30-40% för att göra det. Att spara och investera långsiktigt, det är en mycket, mycket större garanti för att faktiskt få en ekonomisk trygghet. Alla kan bli miljonärer. Alla, i princip alla, kan bli miljonärer. Det handlar bara om hur lång tid man kan låta det ta. Problemet är att alldeles för många vill börja idag och vara miljonärer imorgon. Det är lite som att se målaffär torka, men alla verkligen kan bli det. Sen är det ju klart att när vi pratar om vad kan det bli för belopp långt fram i tiden, så är det inte inflationsjusterat. Våra mor- och farföräldrar betalade 1 krona för bio kanske och vi får betala 130 och nu är biosalongerna stängda. Så. Och det som är intressant här också, det är lönestatistiken som du sa, att de äldre har lite högre lön. Det tror jag att de flesta av oss tycker är ganska naturligt. Men fördelen där som man inte får glömma bort, det är ju att de som är yngre som har tid och avkastning på sin sida i större utsträckning också kan spara en mindre slant varje månad för samma slutresultat. De som är äldre som har högre lön kommer också måste spara mer för samma slutsumma. Så att de som är yngre ska ju inte deppa ihop och känna att jag har en lägre lön och jag kan spara mindre.
Nej, man har ju tiden på sin sida.
Exakt.
Men hur lång tid tar det då att nå 1 miljon om vi räknar med en årlig avkastning på 7%, vilket ju är ganska lågt räknat ur ett historiskt perspektiv. Men som vanligt, vi behöver inte ta från tårna. Hur lång tid tar det då om man sparar lite olika summor?
Ja, exakt. Där har vi tagit fram lite grann för att känna hur lång tid behöver man vänta då? Blir man alldeles gammal och grå innan man har miljoner på kontot? Och det är klart, det beror ju på hur mycket man sparar varje månad. Börjar du med 1 000 kronor i månaden så tar det 27,5 år. kan du spara 2000 kronor i månaden. Det är, ja, det är klart, det är pengar ut varje månad. Men du ser.
Jag skulle vilja säga att de flesta med en inkomst, alltså som jobbar, har möjlighet att spara 2000 kronor. Absolut, jag vet att det finns ensamstående föräldrar som lever på marginalen. Det finns människor med jätteknivig ekonomisk situation. Då kanske man inte kan det. Men om vi ändå ska liksom rikta in oss mot någon slags majoritet här.
Ja, majoriteten kan spara 2000 och förmodligen långt norr om det också. Då ser vi att det tar 20 år. Sparar man 3000 tar det 16 år. 5000 tar det 11 år. Och sen 10 000 i månaden då tar det 6,5 år. Så att ju mer man kan spara idag desto fortare går det ju. Och det jag tycker är roligt när det kommer till ungdomar också, det är ju att man har ofta en ganska god ekonomi när man börjar jobba. Som sagt, det beror ju självfallet på boendesituationen. Är man två som delar på de fasta kostnaderna så har man förmodligen ännu mera pengar att röra sig med. Men när man inte har villa, Volvo, vovve, två barn, fritidshus, förskola som ska betalas och liksom har byggt upp en stor fast kostnadsmassa som är ganska svår att rubba, att då har man också ganska mycket kassaflöde, eller om man så vill. Man har rätt mycket disponibel inkomst som blir kvar på kontot efter att räkningarna är betalda. Och då kan man ju liksom göra ett eller några hundår, spara mycket pengar då, och sen kan man dra ner ganska mycket på sparandet om man så vill när man börjar ackumulera kostnader, när det är familjebildning och det är bostad, och det vet vi ju alla, det spelar ingen roll om det är Stockholm eller Kiruna eller just Trelleborg.
Nej, men jag priserna i alla fall, och priserna har gått upp och alltså det blir dyrt.
Det blir dyrt, men i det här fallet perfekt. Vill du bli miljonär, vill du bygga upp mycket kapital, då är det här på det här sättet du ska göra. Börja så tidigt som möjligt, gör dina hundår, aggressivt månadssparande. För de kunderna som sparar 8,4 som den genomsnittliga miljonären under 30 hos oss gör, efter att man har fått ihop första miljonen, efter 7,5 år i snitt, är det tar 5 år till nästa miljon. Och från 2 miljoner till 3 miljoner går det ännu fortare. Och sen är den här snöbollen i rullning. Men i fjol så var det en liten snackis i sociala medier också om en damtidning. Där det hade skickats in en insändare till, det här var en sida där man kunde skicka in lite frågor. Så var det en person i den här damtidningen som besvarade de här frågorna. Jag tror att vi har pratat om det här tidigare i podden också. Där en kvinna då hade skickat in en fråga och sagt att men vi satt på en middag tillsammans med några vänner och så började vi prata, kan man spara sig rik? Och sen, jag förstår att rik också är en definitionsfråga. Och svaret där var, vi tyckte att det här var en lite rolig fråga, så att vi räknade lite grann här på redaktionen och vi kom fram till att det är inte riktigt möjligt för att du måste spara så mycket och det blir ändå inte riktigt så pass mycket pengar att det är värt det. Det man missade där, det är ju ränta på ränta-effekten, att ju längre tid vi tittar på, desto större del av arbetet har ju avkastningen gjort. Och att spara pengar, det här är någonting jag läste i här under julhelgen, jag tyckte att det var väldigt bra uttryckt, att spara pengar innebär att pengarna vilar, medan att investera pengar innebär att pengarna arbetar. Och det man missade där var ju liksom ränta på ränta-effekten, att pengarna arbetar och att det kan bli en rejäl slant över tid. För om man bara sätter dem på ett sparkonto, då kommer man inte nå det här vi pratar om nu. Vidare så kan man ju också tycka att det är lite intressant att fundera kring, okej, de här ungdomarna under 30 som är åtminstone miljonär idag, då har du den slanten på plats idag, du har mycket tid på din sida, förhoppningsvis även avkastning. Vad blir det när de här personerna är lite mer seniora då? Mm. Och här tycker jag att det blir väldigt intressant, för här blir det så oerhört tydligt då vad ränta på ränta-effekten gör. Om 26-åringen, vi kommer ihåg den genomsnittliga miljonären under 30 på Avanza är 26 år. Om den då fortsätter med samma månadssparande fram till pensionering, och då säger vi 65, vi har ingen aning när man går i pension, när de här ungdomarna ska gå i pension då. Men låt oss anta 65 år. Får de en 7% i CAGR, och CAGR är Compounded Annual Growth Rate, eller den genomsnittliga årliga effektiva avkastningen. Och varför ska man försvåra med så mycket lingo? Ja, men det beror på att det finns inget genomsnittligt år som där börsen stiger 7%, även fast branschen säger det. Vi säger att långsiktigt kanske börsen stiger ungefär 7% om år. Ja, men det är långsiktigt ett snitt. Vi har sagt det här förut och jag säger det igen. Börsen har gått upp 7%, 7,5% för att vara exakt, en enda gång sedan 1984. Börsen stiger betydligt mycket mer, 2-3 gånger mer, nästan över 3 gånger mer ett positivt börsår, och det faller 2,5 gånger så mycket ett negativt börsår. Så därför ska man inte bli avskräckt när man säger att börsen rör på sig, det är det naturliga. Men drar vi ett snitt så kanske det är rimligt att säga 7, 8, 9, 10%, 7, i och med att vi har haft ett år som har gått upp väldigt mycket. 7%, vi lämnar med att det är bra att säga 7%, man tar inte ifrån tårna som du sa tidigare.
Mm.
Men om vi då säger 7% om året fram till pensionering för den här 26-åringen, samma månadssparande, 8438 kronor i månaden, ja, då har man 35 miljoner med en 7% i CAGR. Går vi från 7% till 8%, då ökar vi från 35 till 49 miljoner. Går vi från 8 ända upp till 10 under perioden 1900-2000, så steg svenska börsen 11,6% i nominella termer och 7,6% i reala termer efter inflationen då. Då har man 97 miljoner. Och där kan man ju tycka att Niklas och Johanna, nu är ni oseriösa. Det här är inte seriöst. Fast det är enkel matematik.
Mm.
Och de många historiskt, jag menar, gå tillbaka så här många år. Marknaden var inte liberaliserad i Sverige. Det var väldigt ovanligt för gemene man att kunna spara i aktier eller fonder. Vi hade allemansfonderna på 80-talet, där någonstans så tog det verkligen fart.
Men det var ju, ja, det är fortfarande en mindre del av totala sparandet och så vidare.
Och dessutom vet vi att många köper efter uppgång och säljer efter nedgång. Och det tenderar ju också att lägga sordin på den årliga avkastningen.
Ja, och som du brukar säga, att index förändras. Det blir vinnarna som kvarstår, så att säga. Så att även om man köpte en fond 85, så har ju inte den haft samma fenomenala avkastning förmodligen som index.
Nej, men exakt, för index stiger alltid över tid. Det är jag helt övertygad om. Och då kan man också tycka så här, ja, men det handlar ju om, på 80-talet så var det ju oljebolagen, de tillhörde ju toppskiktet på ta amerikanska börsen. Nu är det ju techbolagen.
Mm.
Så idag är ju digitala ettor och nollor är ju vår tids olja eller guld, om man så vill. Så att börsen stiger ju alltid över tid, det är ju en finansiell darwinism. Annars hade vi sprungit runt på savannen med skygglappar och jagat vildsvin för middagen.
Vet du vilka det var i USA vid förra sekelskiftet, alltså 1800-1900?
Som var de största?
Vilken typ av bolag?
1800-1900. Ja, antingen så var det olja eller så var det järnväg.
Järnväg.
Mm. Och där hade vi, jag menar, SCB. De lånade ut massor av pengar också till att bygga infrastrukturen, järnvägen i Sverige. Vi hade ju industrialiseringen 1850. Och många av de bolagen som ingår i OMXS30, många hade liksom sin start 1850, SCB 1856, 1900, första halvan av 1900-talet. Nu ser vi ju också att det är ganska många nya industrier som växer ganska fint i Sverige, men som inte är representerade bland OMXS30, som vi bland elakt kallar för PRO-ligan. Mm. Gaming, life science och en massa bolag. Och de kommer ju bidra till att höja avkastningen över tid. Men de ingår ju inte i liksom ett bredare index. Och ta ett Tesla exempelvis, upp 13,000% från 29 juni, tror jag att det var, 2010, till de kom in i S&P 500. De var ju redan ett storbolag när de valdes in.
Ja. Det tar mig osökt in på några som ändå har hittat till den här typen av nya bolag eller nya sektorer, om vi kallar det så. För du har ju föredömligt tagit fram de 10 bolag som våra unga miljonärer investerar mest pengar i. Och då är det ju just Tesla som leder där, eller som är på topplistan. Det är det bolaget som de här unga miljonärerna då har investerat mest pengar i, eller har störst innehav i idag, ska sägas. För det är också så att de har ju fått en rejäl skjuts uppåt. Jag menar, Tesla är upp 696% senaste året, eller?
Ja, exakt. Jag har ju två decimaler här och det vet jag ju. Ja, du blir lite alldeles trött.
Men jag bara, det stod ingen vilken tidsperspektiv det var.
Ja,
men
det här är faktiskt 2020. Det är helt... Ja.
Och då är det klart att då blir det ju också, om man hade ett innehav i början av 2020 och det stiger 696%, så ökar ju, innehavet.
Men, det är inte normal avkastning.
Nej, det är inte normal avkastning. Men det som de har mest pengar i, alltså Tesla, sen kommer Evolution Gaming, sen kommer Sivers Semiconductor, Actors, sen Minesto, Kambi, Aselio, Embracer, Hexagon, Fortnox, Stillfront. Det var ingen PRO-liga där inte.
Nej, men det är det ju inte. Och det är ju jättespännande. Jag menar, Tesla, det är klart att Tesla, det är ett bolag som delar in väldigt många i två olika läger. Antingen tycker man att det är helt uppåt väggarna och att det är en löjlig värdering och att det är en extrem bubbelvarning och att det verkligen är ett tecken i tiden på att marknaden inte är effektiv och sådär. Och sen så finns det ett annat läger som menar på att det här är framtiden, att de är så många år före den traditionella bilindustrin som inte har ställt om i samma utsträckning och sådär. Vi kan i alla fall konstatera att våra unga miljonärer favoriserar den här, och det är också den aktien som har högst snittkapital hos oss, men kanske inte heller så konstigt som du var in på efter en uppgång på nära 7 gånger pengarna under fjolåret. Evolution valdes in i OMXS30. Den började handlas 4 januari. Det på marginalen gör ju också att det blir en liten annan sammansättning i OMXS30. SSAB åkte ut väldigt cykliskt. Vi hade Fingerprint som kom in 2016. Det var också 4 januari. Det började handlas då, petade ut MTG.
Fingerprint utgjorde en mycket mindre del av, i och med att deras börsvärde var mycket mindre än Evos. Så att Evo utgör ju ändå hyfsad andel av OMXS30, i alla fall i jämförelse med vad Fingerprint gjorde.
Ja, och där säger du någonting också. Indexet är ju värdeviktat, men här utgår man ju efter aktierna som är mest omsatta. Och normalt sett så brukar det också vara de bolagen som har störst marknadsvärde som ändå ingår i OMXS30. Så var det ju inte i det där fallet. Nej. De åkte ju ur OMXS30 sen då, men i alla fall, Evolution Gaming kommer in, förändrar sammansättningen på OMXS30 lite grann. Sivers Semiconductors är också ett spel på 5G-utrullningen. Anders Storm, vd där, har sagt att de har state of the art när det kommer till hårdvaran för utrullning av 5G. Och det är ju lite roligt, ett svenskt bolag, hög teknikhöjd, har gått väldigt bra här. Det är också en som är en av de absoluta favoritaktierna i ungdomarnas portfölj här. Jag är 33, jag vet inte om det är kanske knäppt att jag säger ungdomar, men de är ju lite yngre i alla fall. Rätt intressant spaning faktiskt.
Spel, gaming, tech. Det är väl lite att, ja, om man ska hitta några slags gemensamma nämnare här. Och kursvinnare. Och det är ju även där. Det är ju inte så att alla har varit med på resan sen 200% sen, så att säga. Men man har ändå ansenliga summor investerade i de här bolagen.
Ja, men så är det. Och jag menar, tittar vi på de aktierna som har flest ägare i det här kundsegmentet då, ja, men då är det ganska traditionellt. Det ser ut som det gör i stort med Investor. Här är Evolution, letar sig in här också. Kinnevik, Embracer, Latour, H&M, Castellum, Swedbank, Industrivärden och sen Investor AD och så båda aktieslagarna. Både öppnar och stänger listan, både på första och på tionde plats. Lite annorlunda. Det är, jag menar, tar vi de folkaktierna i Sverige som Euroclear rapporterar om varje år, så är det 100% av dem som finns i OMXS30. Här är det ändå en mera spännande mix, men det är just när vi går in och tittar på vart man har lagt in mest pengar som listan blir oerhört intressant.
Visst är det så. Det där är ju ganska kännetecknande för den typiska Avanza-spararen helt enkelt. De där bolagen ligger på topplistan när man sitter på hela gruppen avansianer. Och så ser det även ut bland fonderna. Tittar man på de unga miljonärerna, de har ju ändå 2 av 10 kronor investerade i fonder, så man dissar ju inte helt.
Nej.
Då är det Spiltan Aktiefond som är mest populär, följt av Avanza Zero, Avanza Global, TIN ny teknik och Robur, Swedbank Robur ny teknik. Så att Spiltan Aktiefond Investmentbolag är väl den mest ägda fonden på Avanza totalt sett. Jag tror att han petade ner Avanza Zero här för någon vecka sedan bara, sa vår produktchef Alexander Boman, eller så att han skrev det på Twitter. Sen vill man ha tech-exponeringen och få exponering mot många av de här bolagen vi redan har pratat om, och då har man valt antingen TIN ny teknik eller Robur ny teknik.
Ja, och kort så vill jag bara återgå till den här inom citationstecken oseriösa utsvävningen kring hur mycket pengar det kan bli när man liksom tittar på en längre tidshorisont. För är det så att man är, säg, 26, 27, 28, 29, 30 år idag och inte har en miljon på kontot men känner så här, ja men okej, nu vill jag komma igång. Vad kan det bli? De flesta 30-åringarna har ju inte en miljon på kontot. Sen är det klart att man kanske har ackumulerat lite pengar, antingen man har fått av föräldrarna eller så har man ackumulerat lite pengar själv, och det beror ju på att man behöver en kontantinsats för bostaden. Så att nu i förhållande till kanske förr i tiden så kanske man ändå sparar lite mer aggressivt bara för att få den på plats. Men hur mycket pengar kan man då få ihop om man börjar spara 8 438 kronor i månaden fram till pension? 7% ger 20 miljoner, 8% ger 27, och sträcker vi oss upp mot 10% så är det 48 miljoner. Det är väldigt stora belopp, det är mycket pengar. Jag tror inte ens att man behöver 20 miljoner för att känna sig väldigt, väldigt ekonomiskt trygg.
Nej, det behöver man absolut inte. I alla fall inte idag.
Så att jag tror att så här, går man ner till en tusenlapp i månaden, så det gör väldigt stor skillnad över tid.
Det gör absolut skillnad, det gör det absolut. Men vi får ju vara lite stränga i den här podden, och både du och jag, nu talar jag för dig också, är ju lite trötta på det här, men en 500-lapp i månaden, en 1000-lapp i månaden. Absolut, det bästa sparandet är det sparandet som blir av. Men fastna inte i gamla sanningar, för den här 500-lappen i månaden, den har vi pratat om sedan 1995.
Nej, men, hedernös.
Ja, alltså, lönerna har gått upp. Bostadskostnaderna har i många fall gått ner i och med att räntorna har bara åkt rätt ner i backen de senaste 10 åren och så. Så att jag tycker att man ska inte vara för bekväm. Sen så är jag verkligen ingen som säger att att mest sparande när man dör vinner eller så, utan man ska ju leva här och nu, och jag är verkligen ingen sån som har maxat genom åren, men jag tror ändå att det kan vara bra att liksom, lite som när man tränar, ibland är det bra att springa 500 meter extra.
Ja, nej, men jag håller med. Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Det bästa sparandet är det som blir av. Den bästa träningen är den som blir av. Men vill man bygga upp en lite större ekonomisk trygghet, ja, men då måste man också spara lite mer än övriga. Så enkelt är det. Och här kan man ju tycka att ja, men nu har ju börsen gått så bra. Och det kan man också ställa sig frågan till. Det beror på hur man tittar. Men nu kommer börsen bara gå ner. Säg att man antar det.
Jag tror att det var många som antog det i början av förra året också.
Absolut.
Efter det fantastiska 2019.
Absolut. Även om börsen var ner 17,9% från toppen 18. Vi hade 33,81% ner 2020. De här åren har varit skolboksexempel. Jag är väldigt nöjd över att det har svängt lite grann på börsen, för det skolar in människor väldigt snabbt när så här ser det ut. För ibland, inte sällan, så kan man höra de som har varit med i matchen mycket längre som säger att ja, men nu ser ni värdet i portföljen gå upp, vänta bara tills det går ner, då kommer det ont i magen, och sen så kommer du se att det här sparandet, du kommer inte alls lyckas långsiktigt. Jag tycker det är synd att man sätter sig på höga hästar och trycker ner yngre människor som tycker att sparande investeringar är roligt. Man vill hellre uppmuntra, men också någonstans säga på att ett Tesla med 7 gånger pengarna ett enskilt år, det är inte ett normalt scenario någonstans. Kan man gå från 7%, ta sig upp till 10, 11, 12, det är ju en extrem skillnad. Men låt oss säga 7, även om snittåret inte ser ut så, bara för att liksom så. Det jag vill säga här, det är ju att det bästa som kan hända en yngre sparare, det är ju att börsen går ner. Och vi vet att folk köper efter uppgång, och vi vet att folk säljer efter nedgång. Men faller det kraftigt, perfekt, då kommer du in billigare. Och här ska man också säga billigare inom citationstecken, för då kan vissa mena på hur kan du säga att det blir billigare om det är så att börsen faller för att vinsterna faller, då kanske det inte alls blir billigare. Nej, men tänker man lite längre, ta ett 2020 med coronapandemin, vinsterna kollapsade, intäkterna kollapsade för många bolag. Det är ju inte ett normalt scenario och vi vet, vi var helt övertygade om i våras att vi kommer komma ur det här. Hur lång tid det ska ta, det vet vi inte.
Nej.
Men att vi kommer post-pandemic, det vet vi. Och då kommer vinsterna någonstans återgå till normala och kanske också stiga ännu mer. De som köpte på botten, de är upp 50%. Det är rätt många bolag som är upp 100 och över 100% från absolut mest nedtryckta nivån. Så att de som köper på nedgång, som har lång tid på sin sida, det tror jag är... i efterhand, varenda gång kan vi säga att det har varit klokt att våga köpa då.
Mm.
Så att det bästa som kan hända för unga människor som sparar i aktier och fonder långsiktigt, det är att det kommer en rejäl sättning på marknaden eller kanske till och med en krasch, plus att man vågar köpa. Inte kanske det traditionella, konventionella sättet att prata om sparande och investera, men det är så det är.
Ja, är det några som absolut inte ska bli oroliga när det kommer en nedgång på marknaden så är det ju de med lång sparhorisont, vilket många unga har. Det ser ut som att våra miljonärer här under 30 agerade helt rätt under årets oro.
Jajamensan, så är det så att man vill nå sin miljon så hoppas du blir lite inspirerad av avsnittet. Johanna, du har gjort de här resorna själv, vi vet att det är så här. Ha ett lite högre månadssparande så kommer du också att komma i mål. Alla vägar bär till Rom, men ju mer du kan spara i unga år innan du drar på dig en rejäl kostnadsmassa, desto snabbare kommer det gå.
Mm. Så stort lycka till och hörs igen nästa vecka.
Tack för att du lyssnade på det här.